Hej och välkomna till Bildningspodden som idag ska handla om smugglingens historia. Magnus Bremmer heter jag och med mig i studion här på Stockholms universitet finns Anna Knutsson. Varmt välkommen.
Tack så jättemycket.
Du är postdoktor i historia vid Uppsala universitet men just nu verksam vid Cambridge i England.
Det stämmer det.
Du har både disputerat på en avhandling om smuggling och har nu ett helt nytt projekt som också handlar om smuggling. Så helt klart rätt person att först och främst börja förklara för lyssnaren som inte kanske vet vad det är ens. Vad är smuggling?
Ja, alltså smuggling som term betraktat, det är ganska nytt. Men det kommer från begreppet smyghandel, att någonting är lite hemligt och dolt. Men den här termen började egentligen inte användas förrän ja, kanske 1830-40-talet. Och den perioden som jag mest arbetar med på 1700-talet, där använder man istället två olika termer. Den ena är tullförsnillning och den andra är lurendrejeri. Och det här är två olika brottskategorier där tullförsnillning innebär att man för in någonting i landet utan att betala skatt, importskatt. Men den här varan är laglig att importera. Lurendrejeri däremot, där för man in varor som är olagliga att föra in i landet.
Så det är antingen en förseelse mot tulllagar eller mot lagar för vilka varor som finns får befinna sig i ett land?
Ja, så kan
eller
man säga.
Tas in. Varför har man smugglat?
Det kan vara bättre att börja i den andra änden. Varför man förbjuder varor.
Ja, men då gör vi det.
För anledningen till att man förbjuder varor är lite relaterad till varför man smugglar dem. Och det här handlar om efterfrågan, vilken efterfrågan som finns, hur handelsmönster håller på att utveckla sig och sådana här saker. Så att när man kollar på Sverige under 1700-talet till exempel så har vi en situation där mestadel av de varor som är förbjudna att föra in i landet är manufakturvaror, det vill säga tidiga industriproduktioner som till exempel tyg.
Varför var de förbjudna att ta in?
Varför industrivarorna var förbjudna? Det var på grund av att varorna tog över marknaden för svenska produktioner. Så det du håller på att göra är att etablera en industri i Sverige. Men de här industrierna är inte särskilt utvecklade. Produktionsteknikerna är inte särskilt avancerade. Det här betyder dels att varorna kan bli ganska dyra för att det är en liten omsättning. Och dels att varorna inte alltid håller väldigt hög kvalitet för att du har inte förfinat teknikerna för hur du ska skapa de här tygerna.
Men i grunden är det en konkurrensfråga med den inhemska marknaden?
I grunden är det en konkurrensfråga för att du har en svensk industri som producerar varor och du vill inte ha andra som tar över marknaden.
Okej, andra skäl och varor?
Ja, det andra huvudanledningen det är att du inte vill ta in för mycket varor som det de brukar säga för silvret ur riket. Och själva grunden till det är ett tankegång där du har en handelsbalans. Du ska inte exportera mer, eller du ska inte importera mer än du exporterar. Det ska vara en jämn balans, eller i en ideal värld så ska du ha bättre export än import, för då blir du rikare som land. Och i det här fallet så förbjuder man då många varor som du inte kan producera i Sverige för att det här för ut pengar ur landet, som till exempel kaffe. Och det här också är inte en vara som ses som nödvändig för livet, för det finns ju vissa varor som man fortfarande, även om man inte kan producera dem i Sverige, behöver utav olika grunder.
Men sen finns det väl varor också som man inte vill ska finnas i sitt land. Farliga, olagliga substanser. Och så vidare.
Ja, precis. Men det här är ju någonting som konstant är en definitionsfråga. Så att vad som är farligt är ju inte alltid detsamma. Kaffe till exempel, det är ju en vara som ses som farlig under 1700-talets andra hälft. Faran är inte att hela befolkningen kommer att och försvinna i något kaffeberoende. Men faran ligger i att den här konsumtionen distraherar människor från deras egentliga sysslor, det de egentligen ska hålla på med. till exempel.
Så det är inte själva, det är inte kaffet som drog som är farligt?
Nej, men det finns ju den här retoriken också att kaffet skulle vara farligt, speciellt för vissa typer av grupper, som till exempel de lägre stånderna. Och det finns en medicinsk diskurs där man pratar om att till exempel så är det dåligt för folk som har manuella arbeten att dricka kaffe för att det här på något sätt påverkar deras kropp, medan stillasittande personer som aristokratin ska inte ha de här problemen.
Och idag är det förstås en vara som det snarare skulle vara kris om den inte fanns
ja,
i landet,
men, ja,
och
men precis.
Påtalas positiva hälsoeffekter och så vidare.
Precis.
Hur lång är smugglingens historia då? Går du att säga?
Jag skulle säga så här, att smuggling har existerat så länge du har försökt att reglera handeln. Och det behöver absolut inte vara att ett land reglerar handeln, utan det kan vara en region eller en stad. Så att jag tror inte nästan att det går att hitta de första fallen, för att det går tillbaka till
ja. Civilisationens gryning på något
ja,
sätt.
Ja, i princip.
Eller städernas.
I princip. Mm. För att egentligen så har smuggling att göra med intressen som slår i konflikt med varandra.
Mm.
Och om du har en person som försöker reglera, så har du vanligtvis en person som inte tycker att det behöver regleras. Utav helt, det kan vara en mängd med olika anledningar.
Mm. Men går det ändå att se stadier i smugglingens historia? Alltså där det går från att vara ett fenomen som dyker upp kring enskilda städer eller så, till att det blir lite mer big business, så att säga.
Mm. Ja, alltså under 1700-talet speciellt, men också till dels under 1600-talet, så ser man ju att smugglingen håller på att professionaliseras och den växer i omfång väldigt, väldigt mycket. Och det här brukar man säga att det har att göra med tre olika processer, men jag tror man kan lägga till en fjärde. Och de tre traditionella, det är att konsumtionsmarknaden växer, globaliseringen sprider sig och att staten håller på att bli starkare och försöker att reglera det nationella rummet i större och större grad. Men i tillägg till det här så blir ekonomi ett sätt att konkurrera stater emellan. Och det tror jag också är en ytterligare liksom, fjärde faktor som
okej, okay, just det. Så det handlar om att marknaden växer, den blir mer global inklusive kolonier och annat. Och så har det med liksom, nationernas tillblivelse och konkurrens då. Det här är ju en väldigt spännande period i världshistorien överhuvudtaget, och det är också lämpligt nog den period du har tittat på smugglingens historia specifikt. Vad är det du tycker är mest intressant med vad som händer när det gäller smuggling?
Under 1700-talet.
Mm.
Ja, jo, det är ju just det här liksom sammanfallet mellan de här olika processerna. Och det här gör att smugglingen, på grund av att det är ett sammanfall av de här processerna, så kan du också använda smugglingen för att titta på de här processerna, så du kan invertera perspektivet. Så att smuggling, kan man säga, det speglar sin samtid. Så att du kan använda det som ett fönster in på väldigt många olika typer av fenomen.
Vad är den stora skillnaden mellan hur smuggling såg ut då? Och du studerar framförallt Europa, eller smuggling inom och till och från Europa. Och hur smugglingen ser ut idag? Så att säga. Är det liksom två helt olika typer av fenomen?
Ja, så det här med att du kan användas som ett fönster in, det betyder att du kan dels titta på väldigt specifika saker som händer under en väldigt specifik tidsperiod. Men sen så har smugglingen också väldigt långa linjer. Mm. Så att det finns trender inom smugglingen som egentligen inte ändras nästan alls.
Mm.
Så till exempel så har du det geografiska rummet där smugglingen sker förändras väldigt, väldigt lite. Så att vi ser att de samma vägarna som användes för att smuggla in kaffe till exempel från Norge till Sverige under 1700-talet, de används för att slussa norska medborgare till Sverige under andra världskriget, under tyska ockupationen. Mm. Och igen, så sent som under pandemin, så användes samma vägar för att korsa gränsen för att köpa socker, dricka och grejer. Mm. Så att de här, liksom, vad som smugglas och vilken typ av rörelser och varor som sker, det är ganska specifikt.
Mm.
Men vägarna är de samma.
Vilka luckor i gränserna är det vi talar om här? Bara för att få något exempel på vilka typer av miljöer det handlar om.
Det är svårt att säga och liksom pinpointa på en karta var det här sker. Men jag kan prata om olika typer av regioner där det sker. Och du har dels områden som är väldigt skogtäta, där du kan ta dig fram obemärkt. Du har dels områden i fjällen till exempel, där du har väldigt vittsträckta områden, och speciellt under vintern så blir de här ganska öppna och enkla att ta sig över med skidor och så vidare. Och sen så har vi till sjössområden där du har till exempel väldigt mycket skär, du har de är svårnavigerade för folk, och det här gör också att man måste ha en väldigt stor lokal kunskap för att navigera i de här. Och det här gör de också svårkontrollerade nu och då.
Så smugglingens geografi är egentligen väldigt likt över de här 200-300 åren. Men vad de stora skillnaderna handlar om varorna i huvudsakligen då, eller?
Ja, precis. Så varorna förändras hela tiden skulle jag säga. Och det kan gå från år till år på grund av att det har att göra med vilken lagstiftning som är rådande för tillfället.
Det här med geografin tänker jag vi ska återkomma till, för det är väldigt spännande. Du pratar inne i forskning om skuggekonomier. Vad menar du med det? Lite mer specifikt.
Så skuggekonomier tycker jag är en jättebra term att använda sig av när det kommer till smuggling, för att den tycker jag speglar den här att det här är del av ett större ekonomiskt system. Smugglingen är inte någon typ av isolerat fenomen som inte har någonting att göra med den andra ekonomiska världen. Utan det har dels att göra med att varje regel som utfärdas ger upphov till en ny typ av illegal handel med den specifika varan. Och samtidigt så ser vi att internationellt så använder sig olika stater av smuggling som ett sätt att underminera konkurrerande staters ekonomier. Mm. Så att det här är ett handelsverktyg som används aktivt utav stater. Så det är definitivt del utav ett större ekonomiskt system, och det blir lite fel om man tar det ut och ska titta på smugglingen som någonting helt annat än den lagliga handeln, för att de här är egentligen två sidor utav samma mynt. Mm.
Vi ska ju fokusera på 1700-talet. Jag tänker vi kan kanske dyka lite djupare i då vilka typer av varor som det framförallt handlar om i andra halvan under 1700-talet.
Ja, det man ser här från mitten kan man säga till slutet utav 1700-talet, så har vi först Vi har först några stora linjer där vi har de här manufakturvarorna, vi har textilier. Textilier är den absolut största smuggelvaran under 1700-talet. Sen så har vi de globala varorna i form av kaffe, till viss del socker, och sen den tredje blir sprit. Och vi ser att under den här, från mitten till slutet av 1700-talet, så det är de här tre grupperna fortfarande, men sprit ökar och textilier minskar lite grann. Så att vi ser att saker och ting börjar flytta på sig, och sen under 1800-talet in på 1900-talet så blir sprit väldigt viktigt. Mm. Men vi ser den här utvecklingen redan under 1700-talet att det börjar ske.
Om vi börjar med spriten då, varför smugglar man den? Så att säga?
Ja, under 1700-talet mer specifikt, då handlar det om att få in andra typer utav sprit. För det är ju, under mesta delen av 1700-talet så får du ju bränna hemma. Mm. Men den typen utav alkohol som förs in, det är i mångt och mycket arrak till exempel, franskt vin, vi har rom och vi har gin. Så du har specifika typer utav alkohol.
Både då från Europa och från kolonier?
Både från Europa och kolonierna. Mm. Men du har inte så mycket brännvin som kommer in, utan det är mer specifika typer.
Det var snarare det man hade lite nog av, och det fanns efterfrågan på annat.
Ja, precis. Mm.
Men kaffe då till exempel, som också är en kolonialvara, smugglas det på ungefär samma sätt som sprit? Skiljer det sig från textiler till exempel? Sådär.
Ja, precis. Så att allting smugglas på ganska samma sätt. sätt. Mm. Och det man ser att om vi har en konfiskering som sker på ett skepp som kommer in till Stockholm till exempel, du har en lönnlucka och bakom den så finns det en mängd med olika varor. Du kan ha kaffe, du kan ha tyg, du kan ha ljus, du kan ha fickur. Alltså en mängd med olika grejer och de ligger precis på samma plats.
Mm.
Så att det jag skulle säga är att skeppen eller kappsäckarna som tar in det här till Sverige, där samlas allting från väldigt olika produktionskontexter.
Mm.
Och sen när de kommer in i Sverige, då sprider de ut sig i helt olika försyningskanaler. Så att det är faktiskt under själva smugglingsförloppet de är tillsammans för att sen...
Men det, vi ska komma in på nätverken och människorna som håller på med det här, men jag tänker, det är genom fartygen som mycket sker. Det är väldigt medvetet gjort uppenbarligen redan vid den här tiden hur varor ska smugglas.
Ja, och det finns, man kan definitivt se mönster där det blir en ökad professionalisering. De försöker ju på olika sätt att hindra det här genom att man till exempel ger mer och mer precisa direktiv till sjökaptener till exempel. Så i början av 1700-talet, då är de inte eller de är ansvariga för sin last, men de kan säga att de inte visste att saker var ombord till exempel, och det är ett helt okej försvar.
Mm.
Medan under 1700-talets gång så ser vi att de ger ut allt fler regler och lagar där man ska försöka kontrollera och undvika det här, så att det slutar med att kaptenen blir dels helt ansvarig för allting som är ombord på skeppet, och han kan inte ges ansvarsfrihet om han inte vet att någonting är ombord.
Mm.
För då har han brustit i sin plikt att söka genom skeppet och kontrollera alla som är ombord.
Och det här är någonting som kommer under sena delen av 1800-talet?
Det kommer redan under 1700-talet.
Mm.
Det här, och det är ett sätt att försöka pinpointa personen som ska vara ansvarig.
Mm.
För det här är ett väldigt stort problem när det kommer till smuggling. Att, du vill hitta en person som du kan rikta in dig till, och du vill inte att folk ska bara säga nej, men det här är inte mitt, det gavs till mig utav någon. Så du försöker på olika sätt att micromanagera situationen för att hitta de här som faktiskt ska vara skyldiga.
Just det. Innan vi pratar mer, du som historiker, hur får du syn på allt det här som du berättar om i det här samtalet? Är det just i dokument som berättar om konfiskeringar, eller är det också brev och kommunikation mellan smugglare? Eller liksom, vilken typ av material är det du har tittat på?
Ja, det är allt möjligt. Väldigt mycket av det har att göra med tullens egna material.
Mm.
Både rapporter som skickas in från tullkamrar, rättegångsfall och så vidare. Men sen så i allt ökande mängd så har jag också tittat nu på korrespondens mellan olika personer som är involverade i smuggling. Men också nu att titta från olika lands perspektiv. För att någonting som är illegalt i ett land är inte nödvändigtvis illegalt i ett annat land. Och det betyder att i vissa länder så kan du studera det som sker i ett annat land för att de rapporterar om det.
Mm. Det är väldigt mycket juridik egentligen.
Det är ganska mycket juridik, ja.
Mm. Och man åker fast då, vilka typer av straff handlar det om vid den här tiden?
I Sverige så handlar det mest om ett bötessystem. Och de här böterna börjar vara, de korresponderar till den mängden med varor som man för in.
Mm.
Sen så för de in ett striktare system där man ska ha grundböterna är alltid 50 riksdaler. Och det här är för att tröskeln ska vara högre för att begå ett sånt här brott.
Mm.
Och 50 riksdaler är väldigt mycket, det är ungefär som en årslön för en dräng.
Mm.
Så att det är ganska mycket pengar. Men det här är inte alls särskilt strängt i en europeisk kontext. För att på väldigt många andra håll i Europa så finns det finns kroppsstraff, fängelsestraff. I Frankrike kan du skickas till galärerna, och det finns till och med dödsstraff. både i Frankrike och i Storbritannien.
Men fartygen är, om man tänker smuggling till Sverige då, fartygen är den vanligaste sätten, den handeln som går via skeppen. Vilka andra vägar talar vi om för varor som ändå har en större marknad i Sverige?
Ja, alltså det finns en del olika riktningar som varor kommer in. Som du nämnde så är skeppen en väldigt viktig del. Både skepp som går till Göteborg och till Stockholm. Men de lastar vanligtvis av de illegala varorna innan de faktiskt kommer fram till Göteborg och Stockholm. Så släpper de av dem i skärgården helt enkelt innan de kommer fram.
Sen för att undvika tullen då helt enkelt.
För att undvika tullen, precis. Och sen finns det också landvägar. Så vi ser till exempel att det kommer ganska mycket från Trondheim in till Jämtland. Ganska mycket som kommer från Ryssland in till Karelen genom på den finska sidan. Så att det finns några huvudleder in i landet. I tillägg till det så ser vi att de använder Vismar och Pommern ganska mycket för att få in varor.
Mm.
Och det är för att kontrollerna på skepp till Vismar-Pommern verkar inte ha varit riktigt lika strikta.
Mm. Om vi skulle prata om liksom smugglingens persongalleri under 1700-talet, vilka olika människor det handlar om och vilka olika liksom, typer av funktioner de har för smugglingen. Vilka roller handlar det om först och främst?
Först har vi transportörerna och då har vi dels de som för in varorna i landet. Sen så har vi de som transporterar runt varorna runt om i Sverige. Och sen så har vi de som för in varorna från utanför städer in i städer. Och det här är vanligtvis inte samma personer. Så att det vi ser här att redan på transportsidan så är smugglingsnätverken väldigt fragmenterade.
Mm. Och redan här är det många personer vi talar om.
Och ett väldigt brokig skara med folk också, för att vi har allting från de vanliga personerna som till exempel skeppskaptener. Men sen så har vi ju folk som bor i gränsområden, vi har drängar, vi har kvinnor och barn, så det är väldigt stor mängd med olika typer av folk bara i transportbiten.
Mm. Och bara kommunikationsapparaten för det här under sent 1700-tal måste ju vara enormt komplicerad.
Mm. Jag tror att det är ganska svårt, men samtidigt så är det som är poängen. För att anledningen till att det är så här komplicerat är att du ska bryta upp nätverket, så att du ska inte kunna återskapare. Om du då tar någon av de här så kan du inte jobba dig tillbaka genom nätverket för att hitta den som har organiserat det.
Mm.
Så själva poängen är att det ska inte vara transparent. Utan ofta ser vi också, och det tycker jag är jätteintressant, ofta ser vi att man lämnar över extremt stora mängder varor som är värda mängder med pengar till någon som du träffar på gatan.
Mm. Så det är transporten då. Sen har vi ju hälar brukar man tala om i smugglingssammanhang. Kanske ska jag förklara först och främst vad det är.
Hälarna är de som säljer varor illegalt vidare till konsumenterna. Men det är en lite missvisande term i relation till det här. För att vi ser att de här illegala varorna, de går in i traditionella försäljningsnätverk.
Mm.
Så att folk säljer både lagliga och olagliga varor jämt med varandra. Så det här är inte någonting som finns utanför den vanliga ekonomin, utan det är någonting som ligger i samma kappsäck eller finns i samma affär.
Men är de försäljarna då medvetna om att det handlar om olagliga varor? Eller kan det handla om hur de har förts in som är olagligt också?
Jag skulle tro att i nästan de flesta fall så vet de om att det här är olagliga varor, för att det handlar om hur de fick tag på dem själva till att börja med. Sen så blir det viss problematik som uppstår när tullen och inspektörer ska in och försöka identifiera vad som är legalt och vad som är illegalt.
Mm.
För att det här kommer ju inte den försäljande att berätta för dem. Så att de ska ju försöka identifiera om bland de här 350 tygerna som de har konfiskerat det finns någonting utländskt.
Mm.
Och det här är enormt maskineri där de tar in experter som ska försöka ge dem insiderinformation och försöka identifiera det här. Men det är jättesvårt och det är ett återkommande problem.
Så egentligen även då de som har personer som har fört varorna vidare, sålt dem vidare till en försäljare som säljer det. Vi börjar ta dem en ganska stor del av marknaden redan här.
Ja, och det är det som vid något tillfälle så försvinner det här ut i den vanliga marknaden och man kan egentligen inte med enkelhet i alla fall se den här illegaliteten längre. Utan den...
Men vilka är det som åker fast då?
Ganska många ändå, i alla olika led. De som jag säger absolut minst av, det är de som organiserar det här. Så att den vanligaste som åker fast är sjömän och transportörer rent generellt kan vi säga. Men det är ju inte de som har organiserat transporten vanligtvis, utan det är någon annan. Under 1700-talet så finns det husvisitationer som man kallar dem. Och husvisitationerna tas fram som ett medel för att avhjälpa smugglingen för att komma åt försäljarna.
Mm.
För att det är de som ses som drivkraften lite grann i det här.
Ja, det är klart. Det finns en efterfrågan och de ser till att det finns ett utbud.
Precis, och de vill göra det farligare för att sälja varor helt enkelt. Mm. Så att de ska visitera alla de här butikerna, de ska gå in, de ska gå igenom hela sortimentet och de får rättighet att göra det. Det här är inte konstant under hela 1700-talet, för det ses också som väldigt problematiskt att det här är en invasion av privatlivet som inte är acceptabel. Så därför är det lagligt och icke-lagligt att göra de här visitationerna i omgångar. Men det man ser är att folk blir ju jättearga när du gör sådana saker. Till exempel så blir det ett upplopp 1786 i Göteborg när de ska besöka Erik Linderots butik där. Så de här tullnära kommer dit, de ska gå igenom det och det börjar samlas en folkmassa utanför butiken. Och de blir argare och argare och börjar kasta sten mot de här tulltjänstemännen. Tulltjänstemännen flyr, gömmer sig i ett apotek och liksom spärrar in sig där och de får vara där i flera timmar medan det här upploppet pågår. Och det här visar ju på det folktryck som ändå finns för att skydda de som säljer illegala varor.
Men har du också med liksom, lagarnas godtycklighet lite grann här, vilka varor som är tillåtna när och var? Du som säger att det kunde skilja från lite år till år vad som var tillåtet och inte.
Det man kan säga är att det finns en generell skiljelinje inom, både inom Sverige men också inom Europa mer generellt mellan två läger hur man ser på smugglingen. Det ena lägret menar ju att smugglaren är en landsförrädare som håller på att förstöra nationen. De kallar det för blodsugare. Det andra lägret tycker att de här handelsreglerna som länderna ger ut inte riktigt är hållbara. Det motsvarar inte det som liksom det naturliga handelssystemet. Och där ser man istället smugglaren och speciellt den som säljer smuggelgods nästan som en Robin Hood-figur. Mm. För att de ger befolkningen det de vill ha mot de här godtyckliga reglerna som staten har gett ut.
Finns de här uppfattningarna även bland, alltså på tullsidan? Det måste väl vara personer inom tullen som lite grann ser mellan fingrarna?
Ja, det finns ganska många som ser mellan fingrarna och det man ser är också att det finns väldigt mycket korruption inom Tullverket och det här är på grund av huvudsakligen att lönerna är jättelåga.
Mm.
Systemet var så att de som konfiskerar varor ska få 60%, motsvarande 60% av värdet av det de konfiskerar. Sen kan det här ta upp till kanske 8 år innan du har en dom och då kanske du får pengarna. Så det här är inte ett effektivt system. Och det finns en tullnär speciellt som heter Erik Erland Bodell och han jobbar med reformation utav tullen. Och ett av hans huvudargument är att om du inte kan ge tullnärer en okej lön som man kan leva av och till och med ha en familj leva av, så kan man inte ha ett fungerande system, för att det finns ju andra sätt att komma åt pengar om du jobbar på tullen. Du kan samarbeta med smugglarna.
Och då blir det mer lukrativt för en.
Mycket mer lukrativt, ja. Mm. Och sen hans förslag på hur man ska lösa det här problemet är dels att man ska reformera tullen, högre löner, men också säger han att det som är bra är ju om vi egentligen släpper handeln fri, för då försvinner incentivet att smuggla. Så det är den egentliga lösningen, och han är den första som översätter Adam Smith till svenska. Och han översätter det för att verkligen understryka sin egen poäng om att frihandel kan vara en lösning på Sveriges smugglingsproblem.
Mm. Adam Smith är en nationalekonom samtida som vi har gjort ett avsnitt om, som man kan lyssna på om man vill. Men hur banbrytande är den här tulltjänstemannens idéer i Norden vid den här tiden?
I ett nordiskt perspektiv så är han inte väldigt speciell, för att Adam Smith översätt och hans fritänkaridéer översätts till danska till exempel väldigt tidigt. Men i ett svenskt perspektiv så är han extremt kontroversiell, och det här gör att det har lite negativa konsekvenser för honom själv. Så han publicerar flera sådana här översättningar där han argumenterar för ökad frihandel i Sverige.
Samtidigt som man är verksam inom tullen?
Samtidigt som man är verksam genom tullen, men han blir ju straffad genom att han till exempel får han får ta ledigt från jobbet, påtvungat ledigt från jobbet ett tag, för att det här är för känsligt att hålla på och prata om. Vid ett tillfälle så blir han också skickad till Marstrand, eller som han kallar det, en tom klippa i havet. Marstrand är den före detta svenska frihamnen, men det här är efter att frihamnen har slagit igen, så att det finns egentligen inte särskilt mycket för honom att göra där. Och han, tidigare så jobbar han i Stockholm och Göteborg, men han blir förvisad från de här platserna på grund av att de fortsätter att publicera de här väldigt kontroversiella idéerna.
Men vad är syftet där, att han själv ska se hur frihandel fungerar?
Jag tror att, nej, för nu har ju frihandeln försvunnit redan, utan hans poäng, eller jag tror poängen är att han ska tas bort från centrum, så att han inte ska höras och synas lika mycket. Det är det som är poängen, att han ska liksom tas bort. Han ska tystas.
Mm. Frihandeln är ju såklart en viktig parallellhistoria här. Hur snart blir de idéerna mindre, så att säga, radikala än vad de var från hans mun?
Ja, som sagt. Så de här idéerna om frihandel, de finns ju under en ganska lång period. Men och när Erik Arnand Bodell börjar introducera dem, så är de fortfarande inte rumsrena, och de blir inte riktigt rumsrena förrän mitten av 1800-talet. Och då kommer egentligen hans argument och referenser till hans tidigare skrifter tillbaka igen. Så att hans texter blir ju de gräver ju fram dem så småningom, sån 30-40 år efter att han faktiskt har skrivit dem, och då börjar de faktiskt få lite mer genomslag. Kanske man också bör nämna att Bodell till slut blir överdirektör för Tullverket, men då blir han tvungen att släppa de här tankarna kring frihandel.
Okej. Och det verkar han gå med på. Han publicerar sig i alla fall inte mer.
Han tystnar på den fronten efter Marstrand.
Mm. Säger det ändå någonting om kanske att opinionen lite grann är på väg att börja svänga, om man får en sån typ av inflytelserik position?
Ja, det tror jag. Och det här sker efter 1820, så börjar det här, och då börjar man också inom riksdagen ha diskussioner kring frihandel. Det får inget egentligen genomslag, men man börjar åtminstone prata om det.
Mm. Och vi är närmast tiden för det demokratiska genombrottet här också. Jag tänker att vi ska komma in på flera såna här enskilda livsöden och personer som varit verksamma i hela smugglingens ekosystem på sätt under den här tiden. Men först lite mer kanske om tullbevakningen. Du pratade om husvisitation, och du pratade om tidslag i hamnar och liknande. På vilka andra sätt försöker man liksom stoppa smuggling under den här tiden?
En av de viktigaste sätten som man kontrollerar den svenska gränsen, det är tullkamrar som är belägna ganska längs med hela landsgränsen, och sen i stapelstäder vilket är städer där man skötte mesta delen av importen till Sverige. Så att på de här platserna så finns det tullkamrar. De ska vara bemannade utav tullnärer. Men här finns det väldigt stor variation på hur stora de är. Så att en del av dem kan ha en tullnär som både då ska visitera alla som kommer förbi och som ska in i landet, men även patrullera gränsen. Och det hör man ju kanske redan där att det här är ganska svårt att göra. Och i tillägg så har de ett system där man ska ha en rotation. Så man ska cirkulera från tullkammare till tullkammare på grund av att man inte ska utveckla någon typ av sympati för lokalbefolkningen och ha lite konstant lite distans till stället man jobbar i. Det här har ju vissa konsekvenser, för det betyder ju att du heller aldrig riktigt får tid att lära känna landskapet som du ska patrullera och kontrollera.
Och inte kanske hinner, det skulle kunna finnas fördel med att lära känna personer på en plats och ändå behålla sin integritet som tullnär.
Definitivt så finns det plus, och de försvinner ju lite i det här.
Men också om vi tänker på de här gränsområdena, särskilt sårbara då, eller särskilt lämpliga för smuggling. Hur gjorde man några försök att liksom ändå bevaka den typen av gränser?
Ja, det fanns ju strandridare och gränsridare. Så strandridarna, de patrullerar stränderna eller kustområdena, och sen så gränsriderna kontrollerar landområden. Men som sagt så var det ju inte jättemånga utav de här, och de hade också andra funktioner ofta.
Ja, det är klart, har man hela Göteborgs och Stockholms skärgård att täcka in, så finns det några ställen man kan lägga till.
Precis, och det är en sak som de skriver väldigt ofta, att jag ska kontrollera det här området, jag är bara en person och jag kan inte ta mig från X till Y hur fort som helst. Så att om du, en av dem som till exempel är baserad i Halland, där det finns väldigt långa stränder, väldigt stora kustområden som är översiktliga, han kan ju se smugglare som lägger till på en helt annan strand längre bort. Men han hinner inte dit. Så det handlar ju inte bara om att du ska se och upptäcka, utan att du faktiskt fysiskt ska ta dig dit och lyckas kontrollera det som pågår. Och det här är ofta ensamma eller kanske två personer mot en hel besättning.
Men man kunde inte bevaka den platsen senare, eller var det så att smugglarna var så smarta så att de lade till på olika ställen?
Det kan ju gott tänkas att om de då ser dig till häst på den platsen nästa gång, så väljer de nästa bukt.
Just det.
För de ser ju dig också.
Och sådana här landområden liksom i norra delarna av Sverige och Norge och Finland kanske framförallt, som väl också är viktiga områden. Här måste det ha varit väldigt svårt att ha någon slags rotationsprincip på tullnärer, eller?
Nej, det fortsatte de ju med helt oavsett. Men det fick ju vissa konsekvenser, för att det som sker är ju att du får tullnärer som kanske har växt upp i Skåne som hamnar i Härjedalen till exempel, som inte kan riktigt förhålla sig till vintermobilitet, kan vi kalla det. Som till exempel inte kan åka skidor.
Ja,
precis, kan inte åka skidor och kanske inte kan köra släde heller. Medan de rapporterar ju att väldigt mycket av smugglingen sker om vintern, för att det är nu man rör på sig. Det är den här tiden man har till handel. Man är inte bunden till jordbruk och andra saker som man måste göra, så att man har tid. Och dels så kan du förflytta dig i landskapet på ett helt annat sätt under vintern, på grund av att du inte är bunden till vägar. Utan du kan åka skidor, du kan åka släde över sjöar och så här. Så att du har en helt annan typ av mobilitet och flexibilitet. Men det här har inte alla. En del kan definitivt åka skidor på tullen också. Men det är ganska många rapporter om att det här är ett problem. Att de inte kan kontrollera och inte riktigt ens kan komma ut ur de här stugorna som de bor i på grund av all snö.
Just det, så årstiderna påverkar också smugglingen uppenbarligen. Men är det så att, ja, man skulle ju kunna tänkt att det var omvända, att det var lättare för alla inblandade under sommaren. Men smugglarna har en slags övertag under vintern, verkar det som.
Precis, smugglarna verkar ha ett övertag. Och det här är någonting som är allmänt känt också. Och det finns ganska intressanta fall där folk försöker försvara sig i rätten senare genom att säga att det har inte varit vinter så jag kan inte ha smugglat.
Mm.
Så att det finns också där ett samband som de ser det mellan vintern och smuggling.
Mm.
Det blir ju också i tillägg svårare att kontrollera på grund av mörkret, givetvis.
Just det, just det. En kategori som kanske inte har pratat om är väl den som på något sätt får fram smuggelvaran från början. Jag tänker att här handlar det ju då både om, när du redde sprit, bara där var det ju både från Frankrike och England, vin och gin, men också kolonialvaror.
Mm.
Vilka typer av människor är det som ingår i nätverken på den sidan, så att säga, där?
I början av det här nätverket så har det ju produktionen. Och det här är ju vanligtvis bara en helt vanlig produktion. Och det är ju inte menat oftast att det här ska till den svenska marknaden illegalt. Utan det här är öppet för vem som helst att komma och köpa grejer. I vissa fall så ser vi att det verkar som att de har tänkt på det här. Med den illegala handeln också. I ett sånt fall så har vi produktionen utav yllestoffstyger i Norwich. Och de får sig en ordentlig törn när bomullstygerna kommer till Storbritannien. De tappar väldigt mycket utav sin marknad och de måste försöka hitta en ny marknad för sina varor. Och de gör det genom att bygga hamnar för att transportera varor mer mot Sverige och Norge. Så att det här, då försöker de ju aktivt att hitta sätt att nå de här typen av marknader. Men de försöker också nå andra marknader som Spanien och Portugal till exempel. Så att det är inte unikt för Skandinavien. Men de försöker ändå aktivt att öka sin marknad även ställen där det är illegalt.
Men problemet här är att det kommer färdiga tyger snarare att det kommer bomull till England som blir tyger.
Ja, alltså problemet är att modtrenden skiftar bort från yllestoffstyger som de producerar, som börjar ses som mer och mer gammaldagsa, till bomullstyger som blir det fashionabla och fina.
Ja, just det. Men är det även inhemsk konkurrens från textilförläggare och sådana som syr
ja, det blir också ja. Precis, så att det här är delvis en konkurrens mot Indien och indiska tyger, men också en konkurrens mot andra bomullsväverier i Storbritannien.
Just det. Mm. Då kan det finnas ett förbud mot att föra in ylle tyger från England till Sverige för att det konkurrerar med den inhemska svenska marknaden då.
Ja, precis. Och yllestoffstyger till exempel, de är förbjudna under hela 1700-talet på grund av att Sverige försöker utveckla den här yllestoffsmanufakturen på Barnängen speciellt. Men det misslyckas ganska totalt. De bygger ett hus för jag vet inte ens vad man kallar det, finishing house heter det på engelska.
Mm.
Men det är ett hus där man ska få den rätta finishen på tygerna.
Mm.
På Barnängen för de här yllestoffstygerna. Det brinner upp och sen så får de inget nytt på 10-15 år.
Mm.
Så att det är ju inte som att det här är en snabb process där manufakturerna håller på konstant att utvecklas, utan det är en jättelångsam process. Och då är det faktiskt så att från svenskt håll så ser man smugglingen utav yllestoffstyger in i Sverige som en lösning på att industrin är så långsam i sin utveckling, för att det täcker hålet som skapas i efterfrågan.
Mm.
Det finns en efterfrågan och smugglade tyger täcker det hålet.
Just det. Ja, det ökar incitamentet till både att smuggla och köpa förstås. Mm. Om du skulle välja några sådana här enskilda fall, enskilda personer som du har studerat. Det är 1700-tal, det är främst Stockholm eller är det andra platser också?
Ja, jag har egentligen studerat hela Sverige och Finland.
Mm.
Jag har speciellt fokuserat på Stockholm och Göteborg när det kommer till städer. Och det jag tänker man kan lyfta fram är egentligen hur extremt vitt spritt det här är. För att det blir helt fel om du tänker att du måste till ett väldigt specifik plats för att köpa köpa illegala varor, utan de finns nästan överallt. Mm. Men hur du får tag på dem beror på var du är någonstans.
Just det. Och det handlar om alla typer av tänkbara personer, väldigt olika hög grad av professionalisering av smugglingen.
Vi kan säga att det finns några huvudgrupper. Mm. Först om du bor på landsbygden, som ju 90% av Sveriges befolkning gjorde under den här tiden, då var det främst gårdfarihandlare som kom med illegala varor. I Sverige så
Vad var en gårdfarihandlare?
En gårdfarihandlare är någon som har väskan full med varor som går från gård till gård och säljer. Och så ibland så dök de upp på till exempel marknader. Men själva poängen var att de skulle vara... De skulle ta varorna hem till dig.
Just det, lite 1700-talets handelsresande. Så.
Ja, precis. Och det är två huvudgrupper i Sverige och Finland. Den ena är västgöra gårdfarihandlare som är aktiva i Sverige. Och sen så har vi köpryssarna som är aktiva i Ryssland. Båda de här grupperna för in väldigt mycket illegala varor. När man tittar på lokala diskussioner kring det här, så i Ludvika Grangärde till exempel, så säger man att vi behöver en lag mot de här gårdfarihandlarna. För vi kan inte stoppa våra fruar från att köpa saker från dem, så vi behöver en lag som förbjuder att de ens kommer hit.
Så att, vad handlar de för varor då?
Ja, det var ju väldigt mycket de här yllestavstygerna till exempel, för de var ju speciellt populära på landsbygden. Mm. Men även andra saker. Men de här yllestavstygerna är verkligen ganska dominerande både i Sverige och Finland.
Och där fanns ju också då en kontakt redan. Så att hade man träffat en sån här gårdfarihandlare som kom med såna här saker, så fick man förmodligen veta då när han kom igen.
Eller? Vanligtvis så specialiserade de sig på ett område, så att de kom, okay. Det är samma person som kommer tillbaka till samma område flera gånger. Så det är grupper med gårdfarihandlare som reser till Danmark eller någonstans och köper in varor. Sen så splittrar de upp sig och var och en går till sin bygd.
Ja, just det. Där, men de... liksom där i det mötet förhandlas utbudet och efterfrågan egentligen.
Precis, och där har du också, på grund av att det finns ändå den här regulariteten i kontakt, så utvecklar de kreditnätverk till exempel, så att man kunde köpa på kredit, så du behövde inte ha lösa pengar för att köpa från dem heller.
Om du skulle välja enskilda personer, jag vet att du tittat på, att du har forskat om kvinnor som smugglar kaffe i Stockholm. Har du någon enskild, liksom, enskild person som är spännande?
Ja, det finns ju ganska många kvinnor som är intressanta. Men vi kan titta på till exempel Katarina Wennman. Hon är en fiskarhustru i Stockholm. Och hon är 41 år, har 3 barn. Hon har en man. De är väldigt fattiga. De bor i Norra Katarina. Och hon säljer kaffe ur källaren på sitt hus. Och det här är någonting
som... Så hon själv, säljer själv helt enkelt?
Hon säljer själv, ja. Hon säljer själv. Och det är lite oklart för hur länge hon faktiskt håller på med det här. Hon döms flera gånger för det här. Så det är ju någonting som hon fortsätter med även efter att hon blir dömd för kaffeförsäljning första gången.
Vad tyder det på? Att hon är trots att tjäna mer än vad hon måste böta?
Ja, det skulle jag säga. Att det är lukrativt att hålla på med det här. Och det är någonting som man ser ganska många av de kvinnor som säljer kaffe. De döms flera gånger, som också tyder på att det här är dels lukrativt. Risken är att du döms till böter. Men de här böterna är inte så stora att det faktiskt är ett problem. Eller i vissa fall som Anna Manjou, som är gödelmakers hustru. Hon fortsätter att sälja, och hon beskrivs som utfattig. Så hon och hennes man, de är jättefattiga, de har 2 barn. Och hon döms för försäljning, hon har inte böterna. Hon kan inte betala böterna. Det som sker då i både kaffeförsäljningsfall och även i andra smugglingsfall, är att du döms till fängelse på vatten och bröd. Det är det straffet man får när man inte kan betala böter. Men trots det så fortsätter hon ju med det här ändå. Så att incentivet börjar bör ha varit ganska stort. Mm. Det man ser också när man tittar på utbudet som de har, det är att det är ganska varierat. För de säljer inte bara råa kaffebönor, de säljer rostade kaffebönor, de kanske säljer färdig dryck.
Mm.
Så att du, det är ett ganska brett utbud. Vissa säljer till och med socker så att man kan få det de kallar svart och vitt.
Mm.
Så att det är liksom ett koncept, och det finns till och med kaffebarer, gömda kaffebarer i Stockholm, och kaffevåningar. Det finns en friarinna som bor i Gamla stan som har öppnat upp sin våning och bjuder in lite högre ståndspersoner för att komma dit och dricka kaffe. Hon döms också flera gånger. Så att det här är ju någonting som består.
Vi har ju också gjort ett avsnitt om kaffe, om man vill verkligen snöa in sig på kaffets historia. Men jag tänker, vad, det är alltså de här personerna som du har studerat, de både säljer själv men också säljer vidare till den här friarinnan till exempel. Eller?
Hon, friarinnan Beata Rebinder, hon har bara kaffeservering, verkar det som. Mm.
Och hon så att säga får sitt eget kaffe levererat till sig?
Hon får sitt kaffe levererat till sig, precis. Och sen så har hon det man kan säga ett café i princip. Och det verkar som att hon har ganska, liksom, när man tittar på det som finns hemma hos henne, vilket man kan se i bouteckningsmaterialet, där ser man att hon har väldigt, väldigt mycket serviser.
Mm.
Och det här är ju en reflektion av att hon har haft det här kaffehuset. Anledningen att, och för det kan ju verka märkligt att en friarinna faktiskt öppnar ett illegalt kaffehus, men anledningen är att hon överges av sin man. Och i nästan alla fall som jag har tittat på så är det antingen att mannen kanske inte kan jobba, kvinnan har blivit änka. Det finns nya behov där den vanliga försörjningen inte riktigt har fungerat längre. Och det är då man vänder sig till den här illegala försäljningen.
Så sammanfattningsvis då, på vilka olika ställen kan man få tag på kaffe under den här tiden då man då uppenbarligen inte kan dricka kaffe alls annars?
Nej, alltså man kan säga att just kaffehandeln, den är väldigt vitt spridd i städer. Så att det är primärt ett urbant fenomen.
Mm.
Men när det kommer till illegal handel mer generellt, så ser vi att du kan få tag på illegala varor från skogen i Karelen till Stockholms slott.
Mm.
Och att den här, det finns så många typer av försörjningskanaler för illegala varor.
Vad menar du då?
Försäljningskanaler, försäljningsställen eller platser du kan vända dig till när du vill köpa illegala varor.
Och skogarna har vi redan varit inne på, men Stockholms slott då?
Ja, så på Stockholms slott så anställs på, i början av 1780-talet en fransman som heter Marcelin Robert. Och han anställs egentligen för att ta hand om kronprinsen, Gustav III:s son. Alltså senare blir Gustav IV Adolf. Men han har en viss talang, och den är för att sälja franska varor till hovet.
Mm.
Så, och han har faktiskt varit handelsman i Paris innan han kom till Sverige. Men han börjar då sälja till hovet, och ganska snart påbörjar han handelsresor till Paris för att köpa in varor som han sen tar till Stockholm för att sälja vidare till hovet.
Men bara till hovet då? Så att säga.
Primärt till hovet. Det här är en väldigt exklusiv business som man upprättar. Och där dels så säljer han direkt till kungligheter. Gustav IV Adolf blir en väldigt stor, en stor konsument. En annan stor konsument är hertig Karl, Gustav III:s bror och hans fru. Så att det är de här verkligen, verkligen eliten som han säljer till. Men han verkar också ha öppnat upp en typ av handel i sitt eget hem på Norrmalm. Där han bjöd in specifikt utvalda personer för att titta på det här sortimentet som han hade tagit med sig hem från Paris. Och det som är ganska speciellt, det är att han fortsätter de här handelsresorna till Paris även under revolutionen. Så att det finns en direkt kanal mellan Paris och Stockholm trots revolutionen. Och det verkar som att han till dels också köper upp varor på så kallade emigré-auktioner, det vill säga auktioner där ägodelarna till avrättade eller flydda adelsmän auktioneras ut. Mm. Så att det kan vara så att han har köpt upp varor där för att sen sälja till svenska hovet.
Och en svensk aristokrati.
Ja, precis.
Vilken aristokratisk barbariskhet som visade sig där. Men hur, för jag menar, hovet behöver väl inte bry sig om att fastna i tullen, så att säga? Eller?
Alltså
det handlar mer om en import, eller handlar det fortfarande om smuggling?
Ja, för att de är ju egentligen, så står ju de under samma lagar. Och det som är intressant är ju att det finns vissa kommentarer på det här också. Där Hedvig Charlotta, som ju är fru till hertig Karl, skriver väldigt mycket dagböcker. Och hon poängterar det här att han kan ju inte gå runt och liksom släppa alla de här lagstiftningarna som ökar eller som inför nya förbud och nya överflödsförordningar när han importerar saker själv genom den här Marceline Robert. Och det är en annan dagbokskrivare som beskriver honom som en av hovet licensierad lurendrejare. Mm. Så att jag tror de skulle ju inte tas i när konsumtionen faktiskt skes.
Nej.
Men det här är illegala varor i Sverige. Mm. Och vid ett tillfälle så konfiskeras Marcelins varor när de är på väg in. De är i Helsingborg och de tas av en tulltjänsteman. Gustav III skriver då ett brev till tullen och säger: okej, jag vet att de här varorna är olagliga. De ska till min gode vän här, Monsieur Robert. Han vill ha in varorna, kan inte släppa dem om han lovar att betala importtull trots att varorna är illegala. Och så han får in dem.
Mm. Så Gustav III skriver till den tullnära i Helsingborg. Fantastiskt. Tiden går snabbt. Vi måste börja avrunda. Men en lyssnare som vill lära sig ännu mer. Har du tips på hur man kan vända sig inledningsvis? Förr eller senare kanske man hamnar på Tullverkens arkiv och så vidare. Men andra tips på hur man kan vända sig efter att ha lyssnat på det här avsnittet?
Det finns inte jättemycket på svenska tyvärr. Men det finns en bok av Richard Bengtsson som heter Bland smugglare, kaplare och obstinata handelsmän, som kan vara en startpunkt när man blir intresserad av det här. Om man är villig att läsa engelska så kan man läsa min bok som heter Shadow Economies. Men det finns tyvärr inte så mycket som det borde finnas. Mm. Just nu så tror jag faktiskt att det är en utställning på Spritmuseum i Stockholm som man kan gå och titta på, som rör smuggling på 1920- och 30-talet däremot.
Mm. Vi lägger länkar till din forskning som vanligt på vår hemsida anekdot.se om man vill läsa mer från vad du har forskat om på engelska då. Innan vi slutar då, du som har forskat på det här ämnet väldigt länge, vad är du själv enskilt mest fascinerad av, eller kanske fortfarande mest nyfiken på när det gäller alla de här sakerna vi har pratat om?
Det jag tycker är så fascinerande är hur det är så specifikt genom att det här speglas i samtid, men att det fortsätter att vara så himla relevant. För att det här problemet är ju inte alls löst idag. Och det finns så tydliga exempel på det här. Så min mest lästa artikel till exempel, som handlar om, som jag skrivit med en kollega som heter Hanna Hordage, den handlar om kvinnors försäljning av kaffe i Stockholm under förbudstiden. Och den dras upp gång på gång i olika politiska diskussioner i till exempel i Frankrike och USA i relation till avkriminaliseringen utav droger. Och de pekade på det här som ett exempel på att reglering inte fungerar.
Mm.
Så att jag tycker att det är intressant att det fortfarande finns samma dynamiker, samma problem, att vi inte har löst dem. Och det här går egentligen tillbaka till liksom, där jag har landat genom forskningen, är att konsumenternas makt är väldigt stor. Och det här är ju en väldigt aktuell fråga även idag. Men det här betyder att man behöver fundera kring konsumentens makt när man skapar olika konsumentlagstiftningar. Och man behöver ha någon typ av medhåll från konsumenterna för att det ska vara hållbart över tid. Och det här är verkligen jätteviktigt, och det är inte bara någonting som man kan reglera bort. Konsumtionsmönster är inte någonting man bara kan reglera bort, utan man behöver ha medhåll.
Så här är en stor likhet mellan handel av kaffe och av droger. Handel av kaffe i Sverige på 1700-talet och droger i USA idag.
Precis, de pekar just till det här att det inte går att reglera.
Då säger jag tack till dig, Anna Knutsson, för att du är med i Bildningspodden.
Tack så jättemycket för att jag fick komma hit.
Och tack ni som har lyssnat. Vi är som vanligt tillbaka med ett nytt avsnitt om 2 veckor.
Du har lyssnat på Bildningspodden, en del av bildningsmagasinet Anekdot. Fler poddar, filmer och essäer hittar du på anekdot.se.